Välkommen till Hemlöshetspodden, en podd från Göteborgs stad. I dagens avsnitt träffar vi Ylva, 56 år, som har varit hemlös i 7 år. Hon kom i missbruk tidigt och beskriver sig som trasig från början. Hemförhållandena var besvärliga med kränkningar och övergrepp. Ylva levde ändå ett liv med arbete och familj under många år innan hon blev hemlös. Hon säger att det är svårt att leva på gatan om man som hon inte ljuger och stjäl, och att hon då sökt sig till män som skyddar och lyfter henne, men som också skadar. De hemlösa kvinnorna blir små hos myndigheterna, små hos sina pojkvänner och små i samhället, säger hon, och berättar om hur allt började.
Jag är född och uppvuxen i Göteborg, i Frölunda. Sen träffade min mamma en ny man och jag fick en lilla syster när jag var 8 år. Och där, det var nog där det började spåra ur, för då fick man helt plötsligt nyckeln åt halsen. Mamma och hans och hennes pappa då var restaurangmänniska. Så han var delägare i en massa krogar här i Göteborg och sånt. För när jag var 9 blev jag utsatt för övergrepp, för första gången sexuella övergrepp. Och min styrfar då. Och det är... Min mamma, hon visste väl inte riktigt vad hon skulle göra. Jag förstår det. Jag fattar henne också. Det kanske var lätt som kvinna liksom att acceptera det man ser. Att den mannen man har valt att leva med och få barn med och gifta sig med och bo ihop med utsätter de icke-blodsbandsbarnen för incest. Liksom det. Och sen har jag fått reda på efterhand att jag visste att min mamma också blev utsatt för incest. Så att hon blev väl paralyserad precis som man själv blev. Vi flyttade till Västervik. Jag har gått halva 9 här i Göteborg. Så flyttade vi till andra sidan av Sverige, Västervik då. Och där hade vi stadshotellet i Västervik. Och i så en liten stad så blir man liksom lite societetskändis. Så jag umgick, så jag bodde själv på hotellet och umgicks med folk i 40-årsåldern, 30, 40, 50. Jag var upp med en servitör som var 27 och jag var 13. Där hade jag redan provat på droger, sommarlovet mellan 16 och 7 där. Jag tyckte jag skulle lära mig att röka, för det stod jag över på hela sommaren. Jag röka hash, jag rök mellanöl, jag sniffa. Fram det var nog vid julen när vi Lucia, tror jag fick lite amfetamin, men för jag blev full. Fast jag har aldrig varit min drog så. Fast om man är hemlös måste man ta amfetamin. Man kan inte leva på gatan och vara vaken och passa sina väskor. Helst inte om man är ensam kvinna, inte när man är man heller, för han är inte så jävla snäll mot dig. Så då kan man inte, man måste ta droger. Helt enkelt, det var så. Du får ingen hjälp hos oss heller. Och sen fick jag klara mig själv. Bäst fan jag ville. Så jag träffade en man, konstigt nog. Men han tog lite hand om mig så. Jag har haft sådana här som änglar som har dykt upp när de som väl mest har behövts.
Änglar?
Ja, vi kallar dem för det.
Berätta, vad är det för några?
Det finns främmande människor som bara helt plötsligt har stått där framför mig, hjälpande hand eller ett hjälpande idé eller umhet eller någon som lyssnar eller ja. Jag har alltid fått hjälp. Jag har haft en husläkare sedan 8 år tillbaka nere i Bildal som också aldrig varit några problem med någonting. Vad det än har varit så har det aldrig varit något problem.
Också en ängel?
Ja, i 8 år.
Ja.
Det tog väl ett halvår för mig. Men när man träffar henne, de har inte så många patienter i Bildal. De är inte så sjuka där. Så kan man sitta där och prata med henne i 2,5 timme liksom. Och sen har ju hon hört sig för med mina kontaktpersoner. Hon har gjort tester på mig för att se om jag har ljugit eller något annat sanning. Så hon har ju fattat att jag brukar inte ljuga. Om jag ber om hjälp av någon så tycker inte jag att jag känner någonting på att ljuga. Det var därför jag hade svårt för att leva på gatan också. För jag har inte skäl. Tycker det är jättejobbigt. Jag gillar inte att bryta. Jag gillar inte att gå ner och punda runt i källare. Jag gillar inte att sova i trappuppgångar där någon kan komma. Jag tycker det är sånt jobbigt. Jag fick hitta mig till lite andra ställen. Så.
Vad hittar du för ställen då?
Jag hittade här i stan, hittade lite olika ställen. Jag hittade borta vid Holmens här. Finns det 2 lastkajer ut mot leden som man kan krypa in under. Och sen tror man att den är slut när man ser väggen där inne, men den svänger. Sen är det en sån brandtrappa upp där. Jag tror det är någon brandutgång högre uppifrån. där kan man sova. Den här får man bo i tre också. Även i de här nedlagda tågvagnarna kan man sova i. Det finns mycket sommarstugor där. Där nycklarna ligger så uppe på. Eller under dörmet här. Jag har sovit på där vårdcentralen ligger på Mastukstorget. Men det var så uppbrutet på den dörren så att du behövde liksom inte göra så mycket för att den skulle öppna sig, den här skjutdörren. För där var det två toaletter. Det var en med torktumlare och tvättmaskin. Och sen var det en toalett med handfat. Du kunde sträcka på benen när du sov där. Och du kunde låsa dörren om det var lyx. Och så kunde du tvätta under tiden. Så länge du inte var liv, inte bröt in så fick man inga problem med vakten och så heller. Så att det var sånt tips för det var inte roligt att vara hemlös.
Nej.
Jag blev hemlös dagen innan julafton. Klockan 9:30 på kvällen här i Göteborg. Jag hade en andrahands lägenhet som jag, då bodde hemma hos min son i Skåne. Jag bodde i Skåne då först då. Det hände massa där nere. Fick barn med missbrukare. Missbrukade väldigt mycket själv. Jag lade med drogerna. Fick två barn till. Utbildade mig som mentalskötare. Jobbade som det och behandlingsassistent på behandlingshem. Ja, jag har varit lite överallt så. Så på massa olika krogar här i stan och sånt då. Så jag hämtade ändå upp mitt liv igen. Och sen så när jag blev hemlös då, jag försökte ju vara hemlös. De första tre åren försökte jag vara hemlös utan att knarka. Vi kvinnor, vi söker oss ofta till män då som kan beskydda oss, men de kan också skada oss. Och det vet vi mycket väl om. Men vi blir små. Vi blir små hos myndigheterna, vi blir små hos våra pojkvänner, vi blir små i samhället, vi blir små... Ja. Så man får, sen får man ingen information om någonting. Det finns ingen sambandscentral som man kan gå till när man blir hemlös. Eller något folder man kan få. Om vad det finns olika trygga ställen att sova på. Var det är bra personal eller var det bor bra folk som inte bryr sig så mycket om man lämnar det snyggt efter sig. Det finns till och med de som kommer med mat. Så nu ja, om jag har någon uteliggare som sover hos mig. Så vi länge inte gör sönder något och skadar. Så går jag gärna med en tallrik middag som jag ändå har lagat till min familj. Så, för tycker jag handlar om medmänsklighet. Att man behöver inte vara med så. Att man visar ändå att man ser den här människan, att den människan är där. För man blir man väldigt osynlig.
Jag tänkte på, för du hade ju straightat upp ditt liv. Och du var författare och du jobbade och hade lägenhet. Och du fick barn. Igen.
Allt upp här kulminerar att jag... Och sen så blev jag misshandlad av en inneboende kille jag hade. Han stod i min trädgård och väntade på mig när jag kom hem och var full och hade käkat piller. Så han bara slog mig med knytnaven i ansiktet och sånt. Så min son kom hit, han hade flyttat upp till Göteborg när han var 18. Och hämtade mig då. Upp hit. Och sen bodde jag hemma hos han och hans sambo då, i 2,5 år i andras lägenhet. Sen hyrde vi en lägenhet av en vän till min son. När jag tog slut med min son och hans tjej. Och sen utvandrade min son. Han bodde i Frankrike mycket. Så jag blev ensam kvar här. Och så kom den här killen och så vi hade hyrt lägenheten av. Så fort min son hade liksom lämnat landet så kom han med en flyttbil full med folk. Och möbler och sånt. Så åkte jag ut. Klockan 9:30 på kvällen. Dagen i julafton hade ingen aning om något. Men nu har jag lovat min socialsekreterare att nu så fort jag har flyttat och landat så ska jag göra en sån folder.
Då ska du göra vad?
En sån folder som kommer att stencileras till en början med. Kanske tryckas upp det på hur den tas emot. För min socialsekreterare tycker också att det var en jävligt bra idé. Handbok i hemlöshet. För vem som helst kan hamna i hemlöshet. Och det har varit tufft att ta reda på allting själv. Och det var tufft att få det här motståndet att hela tiden få avslag. Jag var på socialjouren varje dag. Varje dag när jag kunde gå dit. Bara där. I nästan 3 år.
Och vad var det?
Jag fick ingenting. De hade som policy finns. Först måste man skriva i kommunen. Då måste jag ansöka mig på tingsrätten. Ja, men då får ni hjälpa mig med det då. Ni är socialsekreterare här. Eller? Nej, det vill de inte då. Jag visste inte hur man gick tillväga. Så det blev lite fel och så i början då. Och sen tog det ett halvår innan jag fick dom på det. Sen kunde de överklaga det då. Och sen fick jag då efter mycket om en församling. Och då blev det domkyrkans församling. För de tvångskrev mig till slut för det tog för lång tid. Och då fick jag först en social tillhörighet då.
Men hur klarade du dig då?
Jag hittade ju räddningsmissionen. Sen hittade jag de här solidariska kylskåpen, gratis kylskåpen som står lite överallt. Och sen har jag fått lära mig att ta emot hjälp och inte alltid vara den som hjälper. Utan att jag också har rätten att kunna ta emot hjälp. Det känns jättejobbigt. Men jag börjar vänja mig och det är... Jag vet inte, man växer lite i det också. Det känns stort också. Jag trodde jag aldrig att jag skulle hamna i det lägre att jag skulle få hjälp. För jag brukar inte få hjälp. Jag brukar vara den som hjälper. Och sen har jag ju då... Ja, det går ju mycket från örat, från mun till öra ute på gatan så. Man snappar upp, varför står det man för folk som folk där borta? Aha, bjuder de på soppa i Brunnsparken på torsdagar. Här grillar de korv på Linnéakyrkan, på Linnégatan på tisdagar. Ja, det finns massa sådana här. Det finns massa ställen man kan gå och äta. Man vill inte gå hungrig i den här kommunen i alla fall. De har börjat med dumstring på jättemånga butiker. Men sen gäller det att hålla sig vaken då. Det är det som är problemet. Mm. Så till slut var det faktiskt väktaren på socialjouren som reagerade. För det vägde jag 42 kilo. Jag hade varit vaken i nästan 7 dygn. Min kille hade blivit av med en ryggsäck med alla riktiga papper, ID-kort, min telefon. Ja, det var kaos. Jag hade inga telefonnummer i huvudet. Men jag fick tipset av väktaren där på socialjouren. Hon tröttnade till slut på att se mig bara gå ner mig mer och mer och mer och försöka liksom och hålla mig i stilen men inte få någon som helst hjälp liksom. Så att hon sa till mig att jag skulle ringa till en kvinnofridslinjen. Så det gjorde jag och så fick jag 3 telefonnummer. Och så svarade ingen på de 2 första och sen svarade han på den 3. Så jag gick hem till min son och sov hos honom och sen körde han mig ner dit dagen efter klockan 2 till Villa Karin. Alltså det går ju inte att deppa ihop för att man är hemlös. Eller ge upp. Vad fan ska jag jobba för det då? Det måste du göra själv. Så ser jag på det. Sen har man ju fått sina skador. För det tar för lång tid den här jävla vägen och får komma in i systemet igen. Så höll jag mig och allting kutte och säger allting var jättebra ett år. Och så träffade jag en man. Som jag blev väldigt trygg med. Jag märkte mig lite tendens till det att han kunde vara lite elak i munnen. Så men jag skiter i det. Han var charmig och han rosade mig och lyfte mig. Ja. Ett tag. Men när jag var ensam med han, då var han så jävla rolig. Inte våldsam så, men han var sarkastisk och nedåtvärderande. Ja. Och sen så... Jag låste han in mig i min lägenhet i 26 timmar så jag blev av med den här referenslägenheten. Men istället för att åka ut till systemet då så jag behövde det också. Jag var full av blommärken när jag anotade mig med kniv i 26 timmar i lägenheten. I min egen lägenhet.
Men var det han som du sa inte var våldsam?
Ja, han inte var. Han inte. Han fick en flipp. Han fick en psykos. För han knarka.
Ja. Så att han gick på det innan han var...
Ja, han började ju tjuvknacka bakom ryggen på mig.
Okej.
Han lät ju påskina att han var drogfri i början, men det fattade jag efter ett tag att han inte var. Så det blev ju att jag också, för det var tråkigt tyckte han att knarka själv, så det blev det att jag, då var det igång igen då. Mm. För jag kunde inte stå på mig, för då blev han sur. Och blev en surpappa. Inte så att han blev bråkig, men det blev roliga vibbar, det blev jobbigt, det blev psykiskt jobbigt. Mm. Så. Ja. Och sen så blev det kaos där då. Så hamnade jag på Villa Karin igen. I 8 månader. Och sen fick jag ett ultimatum från SOS. Att antingen ta att kvinnojourverksamheten skulle trolla fram en lägenhet till mig innan sista augusti. Eller så skulle hon placera mig på hotell Linnea från och med sista augusti. Och där nere står mitt ex han som låst in mig och säljer droger varje dag. Så jag kände bara jag har ingen lust att hamna i något lejongap här va. Jag är så otrygg va. Jag har så mycket skador. Som jag trodde att det aldrig skulle bli så förut. Det blev det inte. Det är det tuffaste tror jag. Själva resan hit. Det har varit så jobbigt. Det har hänt mycket roliga saker. Jag har träffat mycket härliga människor. Mycket skitmänniskor också. Jag har blivit av med mycket saker. Men mitt liv är bara en jävla erfarenhet. Men det är tufft att komma tillbaka. Man kommer aldrig tillbaka. Det är det. Man måste komma till ro med det. Att acceptera att man kommer ha en sorgsenhet i sig. För att det är rätt omänskligt att man ska behöva vara hemlig så länge innan man får någon hjälp, tycker jag. Jag förstår inte riktigt hur man tänker. Man ska ha tur med vilken socialsekreterare man har på. Man ska ha tur vilka människor man får överhuvudtaget springa på omkring sig. Jag sprang ju på folk från LP-stiftelsen. 3 stycken medlemmar där, från de hade julfest på Kortedala kyrka. Det var först en man som kom hem till när jag gick in i tunneln i Kortedala efter jag hade åktit från lägenheten. Enkelt. Livet var med här. Så igen, ställde mig i tunneln i Kortedala. Jag tänkte, bara kommer jag spåvagn nu, kör på mig. Jag ser lite, men han är inte bromsa. Så var det en utländsk man som såg mig gå in där. Så han gick efter mig och tog med mig ut. Och pratade med mig sen nästan 2 timmar. Då satte han mig på sista spårvagnen. Så jag skulle hinna upp till Sahlgrenska. Eller Östra sjukhus, lägga in mig på psyk då. Hade jag lovat han. Och så kommer det fram en kvinna till mig. Och i Gamlestaden. Och frågade varför jag är så ledsen. Så förklarade jag min situation då. Så sa hon till mig, vet du vad? Häng med mig på julfest först. Så en stund. Och så ska jag lova, jag lämnar dig ingenstans för jag vet att du är väl omhändertagen. Och du ska slägga på min soffa hemma i natt, tyckte hon. En hade jag par kvinnor och så 2 stycken män. Den ena brukar sälja Faktum nere på, utanför bolaget på Norsan, Lasse. De gick med mig en hel natt sen efter den här julfesten. Där det var bara såna här kristna människor som kom och log mot mig och sånt. Och jag tänkte, jag har dött eller något. Det kändes jättekonstigt. Så jag har varit mycket sådana positiva lärorika grejer också. Att man har författade meningar om mycket av människor. Man ska ha tur med vilka människor man får omkring sig. Och sen handlar det lite om sitt eget... man har ju tappat helt tilltron till sin egen förmåga. Det har man gjort. Det har jag ingen kvar. Jag vågar knappt spika upp en spik, för jag vet inte om någon kommer att misslyckas. Det är förmodligen jag gör det. Jag får förmodligen spika 15 gånger innan jag får upp den spiken. För jag har inte gjort det för så länge. Och därför är jag osäker på min egen förmåga. Och då blir det fel bara just därför. Det är skador man har fått på grund av det att vara hemlös. Och att behöva flytta. Att aldrig kunna känna sig trygg. Att alltid behöva... Jag stoppade min handväska i min kudde. Men min handväska, då hade mina viktiga papper. Jag hade alltid med mig mina viktiga papper var en gick. Sen hade jag alltid en väska som jag behövde då. Sen vägde ju cementblock typ. Så man släpper omkring på en jäkla massa grejer. Konstigt. Men det är också en skada för att man är så nedkörd i... man kan kvittra utåt och kan bete sig socialt så bland folk. Men här inne i själen är man väldigt, väldigt trasig. För det är ändå kvinnor som jag var inne i socialförvaltningen. Och där sitter en annan kvinna som är i min egen ålder. Och näkar mig. Tak i huvudet. Och det är snöstorm ute. Och det är liksom 8 minusgrader. Och jag väger 42 kilo och sitter där som en fågel och är helt blöt. Och ber om hjälp. Och man får ingen liksom den förnedringen. Då kunde det lika väl, då kunde det lika väl spotta med ansiktet. Brännmärkt med ansiktet. Inget värde eller vad fan som helst. För man gör inte så. Så jag har liksom jag är ju trasig redan från början liksom. Som barnspel. På grund av mycket kränkningar och känner mig väldigt utanför. Jag har inte träffat min riktiga pappa. Fick ju 18-årspresent av min mamma som var min riktiga pappa. Han var norrman. Och nu fick jag en halvbror på köpet också. Jag hälsade på honom, men det var inte... Nej, vi låg på helt olika nivåer. Man har mycket att jobba med sig själv. Och som sagt var, det vettigaste att göra för att inte gå i uppförsbacke, för det har man gjort länge nu, hela sitt liv egentligen, så måste man ju ändra på något. Jag har också kommit på Att våga vara själv. Hålla ensamhet. Varför vet jag inte. När jag var yngre fast vuxen, då gillade jag natten och ensamheten. Kunde jag gå där hemma och smådansa och lyssna på god musik. Vilka glas vin så bara var. Men nu tycker jag, ja, jag tycker det är galet. Jag sover med kläderna på mig. Jag sover på min säng. Jag sover inte under i lakan så. Jag har svårt att titta på min kropp. Jag har svårt att titta folk i ögonen och prata med dem. Tappar mycket tråden. Ibland börjar jag undra om jag vill bli senildement eller om jag börjar få en hjärnskada eller något annat fel på mig. Men det är stress. För man får det där duktighetssyndromstresset på sig när man får en referenslägenhet. För då har man ju varit duktig först och bo på först. Först har man varit duktig att bo på gatan. Sen har man varit duktig för man bara har klarat sig med några enstaka nätter. Sen har man varit duktig för man har bott på ett, ändå på ett drogat boende men ändå varit där. Och sen har man varit duktig för man har bott på ett drogfritt boende. Och sen har man varit duktig för man har fått en referenslägenhet. Och sen nu då en referenslägenhet. Så man får lite det här överpedanteriet, städnoja. De ska inte hitta någonting här och peka på när de kommer. De i myndigheterna då. Man blir lite nojig på myndigheter. Samtidigt som de man ska jobba med måste jag ju vara ärlig mot. Och om jag inte tycker om en människa så säger jag det. Men det respekteras inte alltid. För om man ska någonstans hitta tillbaka kanske är, så man blir 60% av den man var en gång. Så får vi tänka på att man har blivit äldre också. Varför inte glömma det? Så behöver man ju rätt sorts människor. Personkemin måste ju stämma. Och att man har samma tempo. Och samma vision. Och att man överlåter mycket ansvar. Beroendemottagningen säger samma sak. Det är ingen som säger att jag är missbrukare. Bland de här myndigheterna, allihopa säger att jag har självmedicinerat mig hela mitt liv. Och det har skapat problem för mig. Det är då i kombination med min personlighet då. Att jag har svårt att säga nej. Att jag alltså jag kan inte leva, jag kan inte titta mig själv i spegeln, jag kan inte leva med mig själv. Jag kan inte tycka om mig själv om inte jag är en god, hjälpsam, rättskaffens medborgare i alla fall. Om jag nu inte är någonting annat så kan jag i alla fall vara det tycker jag. Ingen kompisjuv, visar man respekt även ute på gatorna och så. Jag skäl inte någon annan hemlös människas grejer, aldrig i livet. Men det finns ju de som gör som sagt, men det nej, finns inte. Jag tycker det är viktigt att man behåller, det är det enda man kan behålla. Det är moralen, vett och etiketten, den här respektfullheten. Till en viss mån kvinnlighet. Inte på den gränsen att man går omkring och fryser ett halvår bara för att man skulle försöka se snygg ut när man gick omkring på stan här och var hemlös. Det funkar inte jättebra så. Det var man tvungen att lära sig rätt snabbt då. Att det blir inga högklackade stilettklackar här, det blir lågskor, helst fodrade och det blir termobyxor och öronlapsmussar. Inga skinnjackor och sidenblusar, det går inte. Jag var på att frysa ihjäl första halvåret, det värsta jag varit med om. Fast jag har skratt åt det idag, va? Det måste ha sett jätteroligt ut. Plocka inga fimpar på marken utan jag ställde min väska på fimpen och sen börjar med några som jag rotade den, sen tar jag upp fimpen. Man får sköta den lite snyggt. Ja, de bitarna jag har försökt då, och att man pratar med folk, tappar aldrig ansiktet, även om jag har knarkat så har jag aldrig varit så här eller gapar och skriker på stan eller nej tappar ansiktet när folk ser det, när det skulle jag aldrig göra. Men det kanske har med min, jag vet inte om det har med min uppväxt, för jag har ändå haft mamma, pappa, barn, även om det har varit styrpapper och alltihopa. Så det har ändå varit, vi har haft det väldigt bra socialt, rent socialt och status så, rent så. Vi har haft fina hem, alltid haft egna rum, ny barn. Ja, bara lite övre medelklass typ, och så egna företagare då. Så att där rent så, där Men sen har det varit nöd på mycket annat då. Och den nöden återkommer nu när man blir hemlös då. På något sätt.
Kan du beskriva den nöden? Vad är det som var nöden?
Att inte ses. Mm. Att inte vara någon. Att inte ha rätten att be om något. Jo, rätten att be om det har du, men ingen som lyssnar, ingen som bryr sig. Ja, övergiven, känner jag att man inte passar in. För jag kände mig, jag passar inte in med hemlösa heller, kände jag. För mig var det hemlösa människor, sådana här fyllgubbar utan skor, med inga tänder i munnen, orakade och skitiga och nedpissade. Det var hemlösa för mig. Fast det fick jag ju se rätt fort när jag kom ut i hemlösa, att det var ju inte. Det var ju de också. Men det var alla kategorier av människor. Det finns ju sådana här livshistorier där ute. Jag har träffat jättemycket härliga människor. Och sen så sagt, för när det har varit för jävligt, och när det har varit att man har varit på väg och bara skiter det här nu, när de tankarna bara komma, man låser in sig i sin lägenhet och isolerar sig, helt plötsligt dyker det bara upp någon som man kanske aldrig har träffat förut, på något konstigt sätt bara den dimper ner framför fötterna på dig. Varför nu gör det fattar man inte alls i början. För det är ju ingen människa man har umgåtts med. Det är ingen människa man har i samma bekantskapskrets. Men det är en helt... Och så blir det visat att den människan är den som hjälper den mest just i den krisen man går igenom just då. Så försvinner han bara ut i mitt liv ibland.
Är det alltid en man?
Nej, det kan vara kvinnor också. Det kan vara barn. Det kan vara en eller en tant. Eller någon som säger något. Och det är samma ibland, alltså jag har gått omkring och mot dåligt på saker flera år som jag har undrat över, och så är det någon som säger någonting. Jag såg på Dr. Phil för ett par veckor sedan, och då säger han en mening som jag gått omkring och har mått väldigt dåligt på i många, många år, angående det här med sexuellt utnyttjande då. En av punkterna har de aldrig satt upp förut. Jag har aldrig hört att de har satt upp att något incestofte har erkänt eller sagt att kroppen reagerade ju av välbehag, men hjärnan skrek nej, 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 nej. Den schizofrena känslan, den har varit den som jag har haft jobbigast och kommer falla tro med. Det andra har jag hittat mina förklaringar på, och jag har gett han förlåtande, han är död idag. Han har gett mycket av det här överlevnadsinstinkten, att aldrig ge mig, insikten, att inte skämmas för något. Jag kan gå rakt över gatan här och gå ner till en kinesmästrang och fråga om jag får då äta gratis och betala det på min pension. Jag kan inte säga mer nej. Jag måste fråga, har jag inga pengar till mat? Jag måste lösa det på något sätt. Antingen får jag ut och panta flaskor eller hitta burkar, eller så får jag ha någon bra kompis man kan låna av. Eller så får jag panta mina spårvagnskort. Eller så får jag gå till pantbanken för jag har något. Eller så får jag ut och hitta något i soprummen. På något sätt så löser det sagt det. På något sätt. Men det är som sagt det är en lång väg tillbaka. Och du har ingen toleransnivå alls. Som jag ser på i mitt liv nu. Jag har känt mig görisolerad, övergiven, ensam. Jag måste klara mycket själv. Kämpa stenhårt mot att ramla tillbaka igen. Och jag har fått göra allt i jobbet själv. Nu flyttar jag snart. Så att jag ser det som en ny start. För här i majen får jag inte vara i fred. För jag kan inte gå upp till Järnökyrkan. Jag kan inte springa på någon på Järntorget. Och de här före detta pundarvännerna. För då kommer de på att jag finns. Och så tipsar de om att de vet var jag bor. Och så vet de att jag är snäll. Och så står de utanför mitt dörr eller mitt fönster och gapar och skriker när klockan 1:30 på natten och sånt. Jag orkar inte. Jag ska göra det till en fredad zon. Det är en insprängd lägenhet. Jag kommer få bo kvar i lägenheten. Bara kunna få landa, att äntligen få landa. För det gör att jag kan bearbeta, men jobba med mig själv bättre också. Jag vet att här får jag lov att stanna kvar sen. Jag tar över kontraktet på den här lägenheten sen. Och det är viktigt. Mm. För det var länge sedan jag hade den tryggheten. Mm. Och nu handlar det, nu är bollen min liksom. Jag har satt igång den här rullningen och den här bollen. Och jag har fått med mig allihopa myndigheterna som är inblandade. Och nu är det viktigt att jag visar att jag kan ta ansvar för min bit också.
Mm.
Och det gör jag också. Mm. För jag var lite gammal, jag orkar inte. Mm. Känner väl en sorg att det blev som det blev. Det var inte riktigt så jag hade tänkt mig att det skulle bli.
Vad tror du är det viktigaste nu när du ska liksom göra den här resan som du säger själv? Att du ska liksom...
Det viktigaste för mig är att hitta min trygghet i mitt eget hem.
Mm.
Att lära mig att umgås med mig själv.
Mm.
Och sen ska jag bara njuta av omgivningarna. Kolla läget var jag är någonstans och bara hitta de olika ställena som finns där ute. Och så jag får igång min data så jag kan skypa med mitt barnbarn. Även det ska jag ha rätt i Skåne och ett här uppe i Göteborg. Och, ja, jag tänker att sätta mig själv i första dagen.
Mm.
Och genomföra den här två års. Det är dags att bli vuxen nu liksom.
Mm.
Men det är ju för att jag är van med att gå upp för spacker. Det får inte liksom gå för mycket ner för det heller. För då blir man lite uttråkad. Så hitta tillbaka till sin värdighet kommer att ta sig hela tiden. Det kommer att vara ett jävla mastodontprojekt. Mm. Jag är inte rädd för det så, men jag vet att det kommer att bli ett jävla jobb. Förhoppningsvis så är KBT och ADHD-utredningen mitt skyddsnät under tiden.
Mm.
Ja, så att jag bearbetar allt detta som jag... Ja, kommer behöva gå igenom och försöka ändra beteende, bitar i och sånt.
Men du tror att det spelar stor roll, det du har varit med om som barn?
Jag vet. Det spelar väl, ja, det spelar jättestor roll. Jag vet, det spelar stor roll.
Mm.
Jag är helt 100% säker på det. Även alltså, det har varit mycket myndighetskränkningar för min del också. Redan när de nekar mig hos den fosterfamiljen som jag själv ville bo hos, tvingar mig att flytta hem liksom.
Hjälpa mig. Hur
gammal var du då? 14.
Mm.
Hade jag inte behållit min pojk när jag blev med här när jag var så ung, så hade jag varit död för länge sedan, tror jag. Tror jag hade knarkat ihjäl mig. Hade jag varit hemlös mycket länge till så hade jag nog tagit livet av mig. De tankarna kommer ibland idag med. För livet är så här, man går upp och ner. Jag har blivit väldigt vågig. För att ni har så mycket sorg med bara omkring på.
Mm.
Som man aldrig kommer att kunna, det spelar ingen roll hur mycket man pratar om det. Eller delar med sig om det, så kommer man aldrig, det kommer aldrig... läka, för det sitter så pass rotat liksom. Men man kan lära sig leva med det och lära sig och vända det som en fördel istället då. Så det är därför jag vill hjälpa till på Hemlösa Center.
Mm.
För jag känner att jag ska göra den här foldern. Jag har redan alla papper hemma och ska bara få ner det lite snyggt så man kan göra en folder och så. Jag ska göra en liten del som bara ska delas ut till kvinnor på de här olika övernattningsplatserna, när man kan få sådana här placeringsnämnden och sätta dem på övernattningsplats och via socialförvaltningen då, som är ja, lite trygga ställen för tjejer att sova på och sånt. Så det finns ja, jag tycker det är viktigt att dela med sig om sånt så att livet blir lite enklare för andra människor som kommer efter mig. Mm. För det har varit tufft som sagt var. Hade jag varit svagare i mitt psyke än jag suttit här idag? Mm. Hade jag absolut inte gjort. Mm. Hade gett upp. Hade nog inte gett upp på gatan. Det hade jag inte bjudit dem på. Jag hade gett upp när det kommit in på något boende. Tror jag. Det är då när det, bara när det stannar så det blir jobbigt. Jag har ju alltid ljud hemma på alltid lamporna på. För det är så mycket tankar som hoppar och var här uppe i huvudet. För det har hänt så himla mycket på så kort tid. Och det har varit sån press på en. Och så mycket ovisshet. Och så mycket ilska. Och så mycket onödigt ödslad energi på energitjuvar, kompistjuvar, snyltare, lugnare. Jag trodde jag var en bra människokännare, men det har jag kommit på att nej, jag kanske inte är så jävla bra människokännare för att jag sätter på mig mina skygglappar. Så jag måste ta med dem för att jag ska bli det. Det är det jag måste jobba med mig själv. Jag kan inte ge någonting till någon mer än kunskaper när jag har fått med mig på vägen. Men just nu liksom av mitt liv, jag har varit rörigt i så många år. Jag vill bara hitta ett lugn. Låt mig nu för 17 få lugn och ro, för det är det enda jag vill. Man har ju den där överlevnadsinstinkten i sig på något konstigt sätt. Ändå. Men inte trodde jag att det skulle bli så här, som sagt. Och här är mycket tuffare att vara hemlös än vad det var i Malmö. Mycket tuffare här uppe.
Hur kommer det bara på vilket sätt?
Hårdare klimat. Mindre och fler grupperingar av folk. Mer kompisblås. Mer våld.
Men att vara kvinna då, att vara hemlös.
Det är hemskt.
Ja.
Jag tror det är värre för en kvinna än en man. Mycket värre. Alla, nästan alla tjejer som har varit hemlösa är klädomaner. De har klädmani. Och sen är det ju vår rustning också. För ibland behöver man avköna sig. Ibland behöver man påköna sig. Det beror på vilka människor man umgås med. Vilket läge de människorna är i. Man måste vara lite av en kamelont så. Och det är inte alla kvinnor som har den sociala koden. Utan de blir pundarbrudar som man brukar säga. Och det är då är man verkligen i fara. När man är lite, som man säger, lite försvarslös. När man hamnar i beroendeställning till andra människor. För att du kan ta vara på dig själv. Då är det rovmarknaden. Det är alltså det är farligt här ute på gatorna. Om du inte känner rätt människor då. Eller att det finns ett rykte om att du vet vilka vissa människor är. Eller du är vän med vissa människor. Då kan du skydda dig med den biten då. Men annars är det jävligt tufft där ute. Man måste ligga sig för hela tiden. Nästan alla där ute på gatan som är hemlösa är i någon form av någon kriminalitet. Man måste nästan vara två.
Och då är det en kille man väljer?
Ja, det gör man för att då väljer man den tuffa killen. Helst den stora killen. För det är den killen som kan försvara mig, tror man då, om det skulle hända något. Fast man egentligen kan försvara sig bättre själv, för den killen skapar egentligen mer problem än man försvarar.
Det blir så att...
Det blir som att bära omkring på en ryggsäck till.
Hur ser den ryggsäcken ut?
Liksom? Den är ju tyngre än den jag redan har från början. Det är då den mannen då alltså.
Ja,
man måste lära sig att bära sin egen ryggsäck först. För att de kan inte frakta sig själv. Det är jag som får frakta sen. Det är bara så när man träffas. Sen blir det ofta tjejens... Man blir den som de ska gapa och skrika på, tusen aggressioner på. Man blir den som får springa och hämta. Man blir den som ska hålla pengar. Man blir den som ska sno maten. Man blir den som ska städa. Man blir den, ja, du fattar. Så det är bättre att egentligen vara själv. Så jag har varit rädd jävligt många gånger här i stan. Riktigt rädd. Jag har hamnat på konstiga ställen eller man har sprungit på en människa på ställen där man inte förväntar sig att springa på någon. Så man har blivit sådär, wow, det är massmördare eller... Och så ska man låtsas som ingenting då, låtsas som att man inte är rädd. Man kan inte visa att man är rädd, för kan ju vara grym. Någon som är psyksjuk kan ju vara provocerande. Så man, bara, ja, man får hela tiden ha huvudet på skaft på något sätt när man är tjej. Jag har ju sprungit på en jättegoda människor som sagt vad som är, men inte ens en gång kunde tänka sig värmlös. Som såg ut som vilken svensson som helst som gick till jobbet och alltihopa. Ja, jag har ju sprungit på här nu när jag var hemlös. Det finns ju sådana också. Men de är mer osynliga. De sitter på biblioteket på dagarna och läser tidningen och rakar sig varje dag. Och, ja. Mm. Men man försöker tänka som sagt vara positivt. Och så får man försöka vända de här motgångarna som har varit till något. Ja, i slutändan är väl något bra i alltihopa. Jag skulle väl lära mig något. Och jag har gjort också, jag har lärt mig mycket. Mm. Mognat mycket. Hittat lite till mig själv. Behöver jubla mig ännu mer. Men det kommer så fort jag får den här nya lägenheten. Nu är det enda jag ser fram emot. Kunna stänga den dörren och bara låsa och veta att nu är jag på ett tryggt, säkert ställe. Jag är på tredje våningen, det finns balkong, jag har en säkerhetsdörr, det är portlås. Jag har mitt alias, jag har min skyddad identitet och snart är det rättegång och det är ADHD, så är det ingen. Och det är det här då, andra KBT. Så jag har mitt schema fullspäckat i 2 år framåt. Mm. Jag trodde först jag var, hade sån, vad det nu heter, att jag var manodepressiv så. Men det är ingen sjukdomsinstånd. Jag har bara ett sånt beteendemönster. Det är en överlevnadsstrategi av min psykolog sagt. Så jag köpte det direkt. Så tyckte jag lät. Ja, jag är glad för att veta det. Mm. Kunde man lägga ifrån sig det? Mm. Ja, man vill inte göra det så jävla krångligt och komplicerat. Som sagt så. Och då kände jag att för att kunna lyckas med det, den missionen, måste jag flytta. Måste jag flytta. Där det finns normala grannar. De har säger hej till varandra i trapphuset. Där jag går och handlar. Ser ut som en vanlig svensson. Inte umgås med någon. Och så skaffar man en hund. Va? Så jag kommer ut på långa promenader varje dag. Och så lite vakt också. Jag har redan en katt. Få något att sysselsätta med mig också. Och så det här hemlösa center då. Jag tror det är vad jag mäktar med. För det här med vänskap och sånt har jag kommit på att jag får nog lugna mig lite på den fronten. För att det blir väldigt konstiga relationer med människor. Så därför är det bättre att hålla sig till. Min mamma har ju inte heller fått mycket kärlek och såna här grejer. Så det är väl mycket skador som man har fått med sig då. Som då mina föräldrar också har haft.
Och deras föräldrar.
Ja, det är ju så. De säger ju det. 8:e generationen blir det bättre. Så våra barn, mina systrars barns barn kommer inte att ha det här sociala arvet då. Förhoppningsvis. Det känns som att man har en stämpel i pannan på något jävla konstigt sätt. Det är därför jag måste bryta helt med alla människor jag känner här. Egentligen. För att ge mig själv en ärlig känsla början från början. Då är det helt upp till mig att forma min egen tillvaro och mitt eget liv. Och det känns lite skönt att jag känner att jag ändå har, att det är jag som själv har fått tyglarna. Jag har kommit så pass långt i alla fall i min tanke att jag förstår att det är jag som måste styra skutan. Man kan inte bara åka med. Det går inte.
Du har lyssnat till Ylva som lever som hemlös. Och Ylva heter egentligen något annat. Jag som har gjort det här avsnittet heter Fia Adler-Sandblad från Adas teater. Vi avslutar med att lyssna till hela vår signaturmelodi som är gjord av Per Fahlén, som också framför den med gruppen The Power Sisters. Musikmix och inspelning är gjord av Jonas Frankeblom och låten heter Pernillas längtan.
Hon sa att hon ville dö, men inte bli bränd, för det var hon redan. På löften och svek glömmer aldrig natten då hon ringde mig och skrek: jag vill ha en kista, Jag vill ha lugn och ro. Jag längtar efter vila och någonstans att bo. Ja, hon sa att hon ville ha en stund för sig själv. Slippa alla möten, slippa alla frågor, slippa alla hoten, slippa alla droger, slippa all fostran, slippa all tvång, slippa alla dem som alltid talar om vilken väg jag ska gå, vad som är bra för mig. Att det finns medicin, men jag säger nej. Det är något annat jag vill ha. Jag vill ha en kista, jag vill ha lugn och ro. Jag längtar efter mina och någonstans att bo. Jag vet, de vill väl, men det blir alltid fel. Att hon ville vara en fin förälder för sina barn.
Slippa låna pengar, stå på egna ben,
sova i egna sängar
och vakna lycklig sen.
Vakna lycklig sen.
Ja, jag vet hon vill väl, men det blir alltid fel. Nu tar jag mig in till en helt annan värld. Jag får vara som jag är, där jag duger som jag är.
Mm-hmm.